Och i det här avsnittet som vi har läst, inledningen på det här avskedstalet, så talar Jesus om, eller kanske visar vägen till, tre saker. Sann frid, ett sant hem och en sann kallelse. Sann frid, ett sant hem och en sann kallelse. Och kanske är det också ord som vi behöver höra idag i den här påsktiden. Jesus börjar med att uppmana lärjungarna att inte känna oro. Eller som det står här i folkbibeln, som är ganska nära grundtextens formulering: låt inte era hjärtan oroas. Nog hade lärjungarna skäl att vara oroliga. För Jesus, han talar ju inte till bekymmersfria människor om att de aldrig får börja oroa sig. Han talar ju till en grupp vars hjärtan nog kan närmast beskrivas som ett stormigt hav. Och den medicin han ordinerar för dem, det är förtröstan. Tro på Gud och tro på mig. Ordet för tro i Bibeln har ju också liksom klangbotten av överlåtelse, av lojalitet, av trofasthet. Så ordet förtröstan fångar väldigt väl det Jesus är ute efter här. Förtrösta på Gud. Förtrösta på mig, säger han. Han säger till sina lärjungar och han säger till oss att mitt i stormen, mitt i oron, mitt i ångesten och mitt i natten, så finns det en väg att gå, och det är att förtrösta på Gud. Jesus säger till sina lärjungar och han säger till oss idag att när ångesten griper tag om oss, när oron förlamar, när rädslan för allt som hotar blir övermäktig, så finns det ändå sann frid att få. Och den får vi i förtröstan på Gud. Det finns så många saker som kan göra att våra hjärtan oroas. Vi kanske räds att bli sjuka, att råka ut för olyckor eller att något ska hända någon vi tycker om. Vi kanske oroas över vår ekonomi, över vårt arbete, över tillståndet i vårt land eller vår värld. Vi kanske räds döden, ålderdomen eller ensamheten. Vi kan komma på fler saker garanterat. Och när det sker, när våra hjärtan oroas, vad det än må vara för, så finns det två omedelbara alternativ för hur man hanterar det. Det ena alternativet, det är att bara ge upp. Att låta oron liksom krama ihjäl en som en pytonorm och kapitulera. Den ena vägen, det är liksom apatins väg. Jag skiter i allt, det spelar ändå ingen roll. Den andra vägen, det är att istället anamma världens sätt att hantera oro. Via reklam och konsumtion så uppmanas vi ju att hålla allt vad död och svaghet och sjukdom och ålderdom och lidande ifrån oss. Vi ska försäkra oss mot allt. Vi ska spara, allra helst innan vi har fött ska vi börja att spara, så att vi blir ekonomiskt oberoende så fort som möjligt. För då slipper vi ju känna oro. Och till viss del stämmer det ju. Men inte ens Trygg Hansas allra största plus deluxe paket skyddar oss mot allt. Hur vi än bär oss åt så kan vi inte befria oss från allt som kan tänkas oroa oss. Så därför visar Jesus en tredje väg. Vägen som handlar om att i förtröstan lägga sitt liv i Guds händer. Att lägga sitt liv i händerna på honom som stillar stormar. Att lägga sitt liv i händerna på honom som gör två fiskar och 5 bröd till mat åt många tusen. Att lägga sina händer hos honom som befriar ur fångenskap. Att lägga sitt liv i händerna på honom som ger hopp åt de hopplösa. Att lägga sitt liv i händerna på honom som med Hebreerbrevets ord genom sin död och uppståndelse befriar alla de som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sina liv. Det bästa motgiftet mot fruktan är förtröstan. Förtröstan på en som har varit som vi, som har delat våra förutsättningar, som har delat vårt lidande, som har gråtit våra tårar, som har burit vår ångest, som har erfarit våra svagheter. Men som i allt det ger av sin kärlek, av sin nåd och sin barmhärtighet. Som sänder sin ande till varje troendes hjärta, som ingjuter sitt hopp i oss och som genom sin död och uppståndelse banar vägen till det eviga livet. Jesus säger några verser efter det avsnittet vi läste, Johannes 14, vers 27. Så säger han: frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Jesus ger oss av sin frid, den sanna friden. Han ger oss inte det som världen ger, utan han ger oss av sin frid. Och den kommer av förtröstan. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Lita på Gud, lita på mig. Förtrösta på Gud, förtrösta på mig. Så ska du få uppleva sann frid. Den andra saken som Jesus talar om, det är ett sant hem. Lärjungarna är uppenbart jättebekymrade och bestörta av att Jesus säger att han ska gå till en plats dit de inte kan komma. Att han ska lämna dem och att de inte kan följa med honom. De räds att bli övergivna och att stå utan hopp. Och som svar till dem så säger ju Jesus: i min fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Jesus lämnade lärjungarna för att bereda en plats för dem. För att bereda en plats för oss. I Johannes evangeliet talar Jesus vid ett antal tillfällen om att han ska gå bort. Och i Johannes evangeliet så är inte det bara att Jesus ska knalla iväg till huset bredvid. Nej, det är uttrycket som signalerar att Jesus ska gå till korset. Det vittnar om döden, om uppståndelsen. För det är just genom sin död och sin uppståndelse som Jesus bereder den här platsen för oss. Ända sedan det första upproret mot Gud, långt tillbaka i Edens trädgård, så har Gud och människa inte kunnat bo tillsammans. Det har alltid krävts en distans. mellan Gud och människa. Den där gemenskapen som var tänkt att vara var liksom inte riktigt. Det gick, men med liksom distans, och det var inte så som det var tänkt att vara. Men genom att Jesus går bort, genom att han går hela vägen till Golgata, genom att han dör på korset för vår skull och genom Guds kraft blir uppväckt från de döda, så är vägen till Gud öppen igen. I evangelierna illustreras det av att när Jesus dör så händer det någonting i templet. I templet bodde ju Gud, och Gud bodde liksom allra mest i det allra heligaste. Och vägen dit, den blockerades av ett jättestort tygstycke som var många meter högt och liksom bra tjockt. Det var inget tunt litet lakan här, utan det var en rejäl doning. Och den rivs itu. Förhänget delas när Jesus dör, och det signalerar: nu är vägen öppen till Gud. Det där som har skilt Gud och människa åt gör inte längre det. Människan har fullt tillträde till Gud. Du och jag kan tack vare Jesu död och uppståndelse vara hos Gud i evighet. Jesus, han talar ju om sin fars hus, så att det finns många rum, och det där är ju spännande. Vad menar Jesus? Vad är det för hus? Vad är det för rum? Var är de och hur? Vet ni vad? Jesus, han säger det och sen går han vidare. Och det viktiga är inte: vad är det här för ett hus? Vad är det här för rum? Vad symboliserar det? För vad är det Jesus säger? Jag ska komma tillbaka, och så ska ni få vara där jag är. Det är det viktiga. Det här huset och de här rummen, det spelar inte så stor roll. För det viktiga är att vi får vara där Jesus är. Det är vårt sanna hem. Därför att det är i gemenskapen med Gud vi är skapade till att vara. Det var så Gud skapade människan en gång, för att människa och Gud skulle leva i gemenskap med varandra. Och genom Jesu död och uppståndelse så kan vi återgöra det. Vi kan komma tillbaka till det som är vårt sanna hem. Men Jesu död och uppståndelse, det har inte bara ett löfte om evigheten, utan det gör någonting här och nu. Det öppnar en väg till gemenskap, till att få erfara det här sanna hemmet här och nu. I kapitel 14, vers 23, så säger Jesus så här: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Det som är spännande här, det är att det är ett speciellt ord på grekiskan som används för boning. Det förekommer bara två gånger i hela Nya testamentet. Det är här i vers 23 med att fadern och sonen och liksom implicit anden tar sin boning hos den som tror. Men är det någon som kan gissa var det andra stället det här ordet används igen någonstans? Johannes 14 och 2. I min fars hus finns många rum. Det är de enda två ställen där just det här ordet används. Och vad säger det? Jo, men det säger ju att det finns ett samband mellan den gemenskap som vi har här och nu, när Gud kommer och tar sin boning i oss, och den boning som Jesus förberett för oss i evigheten. De hänger ihop. Det är som att vi nu får smaka någonting av det som väntar oss i evigheten. det sanna hemmet för varje människa. Om man har flyttat runt en del, eller om man kanske har flyttat från ett land till ett annat, så kan frågan, var kommer du ifrån, eller var är hemma för dig, den kan vara svår att svara på. Det finns många i vår värld idag, i vårt land, i vår bygd, som känner sig vilse. Kanske för att man bokstavligt har flyttat runt, kanske på ett själsligt plan. Och vi har svaret. I gemenskapen med Jesus finns det sanna hemmet för varje människa. Vi är skapade för att vara tillsammans med Gud. Och genom Jesu död och uppståndelse har vi fått ett hem för evigheten. Och vi får smaka den gemenskapen här och nu, genom att Gud tar sin boning i oss. Till sist, några ord om den tredje saken som Jesus visar. Vår sanna kallelse. Jesus säger att den som tror ska göra det han gör och ännu större. Att vi ska göra större saker än Jesus, det kan ju låta lite märkligt. Jesus dog för hela världens synder och blev uppväckt från de döda. Där ligger ribban liksom. Är det någon som har varit i närheten av det än så länge? Det är väl tveksamt. Men det handlar inte, större handlar inte om att vi ska göra liksom mäktigare saker eller mer omfattande saker än vad Jesus gjort. Utan större handlar om att det vi gör sker liksom utifrån en helt ny situation. Jämför med vad Jesus säger om Johannes döparen ifrån Matteus evangeliets 11:e kapitel. I Matteus 11:11 talar Jesus om Johannes döparen och så säger han så här: jag säger er sanningen, bland de som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Våra gärningar är större därför att de sker i det nya förbundets ram. De är större därför att de utgår från det faktum att Jesus nu sitter på faderns högra sida. Men det här handlar ju inte bara om oss. Det handlar ju inte om vad vi förmår i oss själva. Vad vi kan åstadkomma. Nej, det handlar om att vi gör det här tillsammans med Gud. I avsnittet så vittnar Jesus om att det blir som en slags kedja. Därför att han betonar ju att det Jesus gör, det gör ju fadern i honom. Fadern är i sonen, sonens gärningar, sonens ord, det kommer från fadern. Och så tar han det liksom ett steg till och säger att ja, men när ni sen gör någonting så är ju jag i er. Det är liksom som att det fadern gör liksom sker genom sonen, och det sonen gör, ja, det ska ske genom oss. Det handlar om vår sanna kallelse. Att tillsammans med Gud verka för att hans vilja får ske och att hans rike får utbredas, så som i himlen, så och på jorden. Jämför med Markus evangeliets avslutning. Evangelisten Markus skriver i slutet av sitt evangelie några ord om vad som händer efter påskens händelser. Efter att Jesus har mött lärjungarna, så står det så här i Markus 16:20. Och de lärjungarna gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Herren verkade tillsammans med lärjungarna. Det betyder ju att Herren verkar tillsammans med oss idag. Och det är vår sanna kallelse. att vi får verka tillsammans med Herren. Att vi får vittna om att Jesus har besegrat döden. Att det finns ett evigt liv för den som tror. Och vi får göra det tillsammans med Herren. Och den här kallelsen, den sker med bönen som den centrala utgångspunkten. I liksom glappet mellan här och nu och det som Gud har för framtiden, så är liksom bönen det som får överbrygga. Vår väg att vandra är bönens väg. Det är därför Jesus slutar med, när han har sagt, ni som tror ska göra det jag har gjort och ännu större. Och så talar han ju om bön. Det är som att bönen liksom är det som får fortsätta. Och jämför med vad Paulus talar om i Romarbrevets 8:e kapitel. Han talar också om det här glappet mellan här och nu och det som Gud har tänkt för framtiden. Vad är det som utmärker glappet däremellan? Jo, det är bönen. Jag läser från Romarbrevets 8:e kapitel, vers 19 till och med 27. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. I glappet som är mellan hur det är här och nu och hur det kommer att bli i Guds fantastiska evighet, så suckar vi. Gud, varför? Gud. Och i det så får vi be. Vi har fått bönen som redskap. I bönen får vi be i Jesu namn. Alltså att fortsätta, liksom, att våra böner får vara fortsättningen på det Jesus gjorde. Och Gud ber själv med och för oss genom sin heliga ande. Så nu ska vi be tillsammans som avslutning. Och vi får jättegärna vara många som ber. Och bara så att alla hör ordentligt. Det är så tråkigt om vissa sitter och inte hör, så ber vi mikrofonen. Jag går runt med den. Jag börjar och sen är det fritt fram att be efter mig. Herre, tack för att du genom din död och uppståndelse visar oss vad sann frid, vad vårt sanna hem och vår sanna kallelse är. Herre, tack för att du har gett oss löften om det som väntar. Tack för att vi kan lita på de löftena, därför att du som har gett dem är trofast. Herre, tack för att vi, när vi möter saker i livet som gör oss oroade och förskräckta och rädda, så får vi lita på dig. Lita på att du som har omsorg om ditt folk kommer att fortsätta. Att du som bär varje människa i din hand, att du fortsätter bära. Herre, du som stillar stormar, som mättar hungriga, som släcker törst, som helar det som är trasigt och ger hopp där det inte finns något hopp. Herre, tack att vi får lägga våra liv i dina händer. Och Herre, tack för att vi har ett hem som väntar på oss. ett hem för evigheten tillsammans med dig. Och Herre, tack för att vi får erfara det också här och nu genom din heliga ande, genom att du tar din boning i oss. Herre, tack för löftet om att vi aldrig är ensamma. Tack för löftet om att vi aldrig blir övergivna, utan att du finns med oss och i oss vad som än sker. Och Herre, hjälp oss att ännu mer växa in i vår kallelse som ditt folk i den här världen. Herre, hjälp oss att vittna om dig och om ditt rike. Herre, hjälp oss att leva som ambassadörer för ditt rike där vi går fram. Herre, hjälp oss att be när vi inte kan be. Herre, hjälp oss när vi inte vet vad vi ska säga. Tack att du ger oss orden. Tack för att anden ber för oss och med oss och i oss hela tiden. Herre, vi tackar dig och prisar dig för det. Amen.
Ja, Herre, vi tackar dig. Jag tackar dig för vad du har gjort på Golgata. Att det gäller också för mig. Synden utplånas när vi får be och bekänna och fyllas av din heliga ande. Välsigna vår församling att var och en får uppleva den sanna gemenskapen med dig. Din är äran och makten och härligheten i evighet. Amen.
Ja, Jesus Kristus, jag tackar dig att du gett oss ett vapen som vi kan använda alltid. Kan använda när vi är barn och när vi är starka, vuxna, friska människor. Vi kan använda det när vi är gamla, skröpliga och inte kan gå längre. Den kan vi använda när vi inte vet vad vi ska göra. Så kan vi använda det vapnet, och det är bönen. Tänk att vi kan använda den inte ens när vi kan prata längre. När vi kan gå längre. När vi inte vet vad vi är fram och bak. När vi ser inte utväg. Så har vi denna vapen som är den starkaste i världen. Jag tackar dig att du har gett oss den. Och jag ber för mig själv att jag använder den mera. Ibland kan det vara svårt att använda den, Jesus. Det känns som ett stopp, men du har sagt vi kan alltid komma till dig med allt. Och det måste inte låta fint. Vi kan stamma när vi ber. Men tack att vi får använda den. Amen.
Tack Herre att du känner oss. Och vet den där oron som vilar så tung över oss många gånger. Tack att du känner min oro. Herre, du vet hur det är när man vaknar på natten. Och det går inte att sova mer för oron är så tung och så svår. Och det är så mycket det handlar om. Men tack Herre att vi får förtrösta på dig. Att du står med oss också mitt i den kamp vi har som människor. Tack Herre att vi får se upp till dig och förtrösta på dig.
Jesus, tack att du är vårt hem. Det finns rum för alla som vill bo i dig. Både här och nu och sen. Herre, vi ber att du ska leda oss mitt i den här tiden. Var och en, men också som gemenskap och församling. Vi ber om ditt ord specifikt för oss. Vi ber om kraft och uthållighet. Vi ber att vi ska få vara ett hjärta och en själ. Vi ber att vi ska ha rum och kraft för människor som kommer till oss. Och vi ber att vi ska få ta vara på vår gemenskap, Herre, hjälp oss. Tack att vi får vara trötta och rädda och oroliga. Och tack att vi samtidigt får vara glada, trygga, fulla av längtan. Välsigna alla i vår kommun. Och alla som relaterar till den här platsen. I Jesu namn, amen.
Herre, tre gånger frågade Petrus om han älskade dig. Och tre gånger fick han bedyra sin kärlek efter allt det som har varit. Av all den där bedrövelsen och våndan som de hade gått igenom. Och det här påminner du mig om idag. Allt det som vill ta glädjen ifrån oss, det får vi lägga inför dig. Och så säger du, Herre, älskar du mig? Mer än så du låter all oro och sånt ge vika. För jag är med dig. Jag är med dig och bär dig genom allt sammans. Allt vad som än är. Allt som kommer. Så fäst dina ögon på mig, säger Herren. Jag älskar dig. Älskar du mig? Låter du all oro vara hinder så du inte ser mig, säger Herren. Lämna det bakom dig och vet att jag bär. Herren säger, jag bär dig. Steg för steg. Oroa er inte. Amen.